Ja, julhandeln börjar komma igång i och med den här veckan som avslutas med Black Friday. Men hur ser utsikterna riktigt ut för handeln i år och vilka förändringar kan vi vänta oss på grund av det rådande coronaläget? I slaget efter 12 idag, Anu Norgran, forskardoktor vid Hanken, välkommen.
Tack så mycket.
Max Jansson som är vd för Visit Vasa och till vilket också hör Vasa Affärscentrum. Välkommen.
Tackar.
Och så har vi också med oss Tuuli Solhagen som är företagare och initiativtagare till evenemanget Circular Monday i Finland. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten. Jag tänkte börja med Max Jansson. Vi är ju mest vana att höra dig när det gäller frågor om turism och resande. Men till ditt ansvarsområde hör också Vasa Affärscentrum. Det har varit ett ganska svårt år för butikerna.
Visst har det varit ett jättesvårt år och det här framtidsutsikterna så är ju något som vi säkert får återkomma i den här sändningen. Men att det har ju nog krävt att alla har funderat om både stora och små. Och vi måste komma ihåg att allt hänger ihop det här med turism och med shopping och med evenemang och med kongresser. Det handlar ju hela tiden om att hur man får folk att göra saker tillsammans eller skilt. Så att det här är ett ganska stort paket som vi ändå talar om. Där då shoppingen förstås nu är en stor del.
Mm. Anu Norgran, det här året hittills har varit ganska magert för handeln. Kan man vänta sig en ordentlig upphämtning nu till julen?
Det tror jag man kan göra för att julen är ju ändå liksom en tid då man köper gåvor åt varandra och på det sättet konsumerar och satsar lite extra och sätter guldkant på tillvaron. Men frågan är ju då liksom att i vilken form den här handeln ser ut. Ser vi människor i de fysiska butikerna eller är det uttryckligen kanske på näthandelns sida som saker och ting händer just i år?
Ja, finsk handel, de förutspådde för ett par veckor sedan att det här kommer att bli alla tiders digijul vad gäller julhandeln. Det vill säga att näthandelns andel kommer att växa. Tuuli Solhagen, vilka konsekvenser ser du i det?
Inte nödvändigtvis några konsekvenser i att det skulle försämra läget för så många, utan snarare så öppnar det ju allt fler möjligheter. Att jag tycker att bara nu under coronatiden så har man ju märkt att tjänster och produkter som lokalt har varit väldigt lokala och fysiska har nu kommit också på nätet. Att man kan köpa olika slags tjänster i form av gåvokort på webben. Så jag tror att det öppnar bara mera möjligheter.
Hur låter det, Max Jansson?
Vi är ju på väg i det här att näthandeln kommer att öka. Jag menar, vi hörde ju senast i nyheterna igår att posten väntar ett rekordår och har öppnat flera sidopunkter. Men det som jag kanske då eftersöker här, jag tar ett exempel. Jag håller mycket föredrag om både turism och shopping och sånt. Jag hade några universitetsstuderare som har frågat vem av er är emot att flyga, hellre åker tåg, och så kom in på den här miljöaspekten. Och alla var i den åsikten, man ska inte flyga. Så frågar jag som följande fråga, vem av er har någonsin beställt någonting från Wish? Alla satt upp händerna och jag sa, här har vi en grundproblematik, det vill säga etik kontra vad man säger och gör. Och det är helt klart att näthandeln växer och det ska vi vara beredda, det ser vi ju redan. Men det som jag tycker att vi för ofta glömmer bort här är den här servicenivån och närservice. Det vill säga ju mer det går till näthandeln desto mindre har vi människokontakt och stöder lokala företagare. Det är kanske den här sidan som är ett orosmoment som är ganska stort just nu.
Anu Norgran, kommentar på det.
Ja, alltså du hänvisar till den här studien från Finsk Handel, och jag tror att i den studien så pekade det faktiskt på det att konsumenterna uppvisar ett allt större intresse för sådana här hållbarhetsfaktorer och kvalitetsfaktorer också när det gäller näthandeln. Så att man tänker kanske mera på det att kanske ifrågasätta just det här kinesiska nätbutikerna och kanske stöder hellre inhemska sådana. Och här har vi kanske också en situation situation vi har till exempel Amazon som har kommit till Sverige som eventuellt kanske kan tänkas komma till Finland, så att de här inhemska nätbutikerna och aktörerna behöver kanske lite visa framfötterna på det sättet, för att jag tror nog att konsumenterna gärna vill stödja det lokala och stödja det inhemska, så att man på det sättet liksom är med i konkurrensen och erbjuder sånt som är konkurrenskraftigt.
Men finns det någonting konkret då som tyder på att finländarna i år då skulle vara mindre benägna att handla på till exempel Wish då?
Jag tror det här är en ganska så där långsiktig trend, att det är kanske inte någonting som sker nu i år över en natt, utan en sån där långsiktigare trend att värderingar ändras och vissa saker blir på det sättet mer drivande för hur konsumenten tänker. Sen samtidigt så måste man ju också på det sättet realistiskt vara medveten om det att konsumenterna kanske uppvisar vissa attityder. Man skulle vilja främja någonting, men sen kan beteendet vara någonting helt annat, så det finns ett sånt här glapp mellan liksom attityden och beteende som nu på det sättet som finns teoretiserat. Men det där, som sagt, just att det här som Max var inne på, att man då kan erbjuda betjäning och det här känslorna och testande, att det här kommer ju också in som ett sånt här viktigt element, att man kan erbjuda någonting annat än bara det där billiga priset. Så det finns lite olika logiker här, att i en konsument eller i en situation eller gällande en produktkategori så kan man gå igång på det där att oj, det här var ju ett jättebilligt fynd, att det här ska jag satsa på. Men i en annan situation, för ett annat konsumtionsändamål, så kanske man uttryckligen vill ha den här betjäningen och den där konkreta varan i sin hand. Om man tar till exempel något sånt som kontaktlinser, så om jag vet exakt vad det är för styrka och så vidare, så då är det enkelt att googla sig fram till det billigaste köpstället och beställa. Men när jag ska ha betjäning i vilka linser eller vilka bågar som passar mig, så då vill jag ju gå till den där fysiska butiken och det där, möta den där människan och få liksom den där betjäningen. Så också liksom samma konsument i samma produktkategori kan ha olika behov i olika tillfällen.
Men det är väl kanske därför också det är så otroligt viktigt att vi lär också våra ungdomar hur ett samhälle fungerar. För jag tror att där har vi en utmaning, för att man kanske inte förstår att går man in för att alltid handla någonting som är det billigaste, så kanske man har svårt att förstå att man håller sig både etiskt och till kvalitet för framtiden. Och det här, precis som man nu säger här, så har vi ju här och någonting som måste vi också lära varandra och lära våra närmaste och bekanta och barn och så vidare hur det fungerar. För det här är lite skrämmande, för som vi nu ser det så är det priser som styr väldigt långt. Och det här är en trend som inte kommer att vara snabb att ändra på, men vi måste ändra på den så att vi inte sen då står i en situation av att vi har bara tomma hyllor och lådor runt omkring och allt kommer via nätet som då kommer via flyget och så vidare.
Tulli Solhagen, har du kommentarer på det här?
Jag kan också bara påstå att jag hoppas att allt fler inser att priset inte styr i framtiden mera så mycket. Utan jag märker åtminstone i min bubbla, vi har ju alla våra kretsar, så jag tycker åtminstone att man märker en ändring här. Att folk börjar mera satsa på kvalitet och lägga märke till varifrån produkterna kommer och hur de har producerats, eller av vem till och med. Så jag litar nog på att det framtidens eller ungdomen kommer nog kanske att ha också sådana kriterier i de här köpvalen.
Det som
jag tror också
att... Ja, varsågod.
Ja, det som jag också funderat att när du Max nämnde det här att man nog har flygskam och på det sättet liksom att det är någonting som har värderingar som har aktiverats i en slags liksom konsumtionskontext. Men samtidigt, ju mer vi pratar om det här, ju mer liksom vi får en transparens i till exempel hurdana produktionsförhållandena är eller hurdant kolavtryck olika lösningar har, så desto mer får vi ju den här allmänna opinionen och kanske den här diskursen lite spridd från de här enskilda bubblorna till att det blir liksom mera, ska vi säga, konsumtionsskam när det gäller till exempel snabbmode eller sådana saker. Så att jag tror nog att det här är någonting som nu håller på att öka så där mera också mainstream. Så att ju mera liksom transparens och mera kunskap vi får, så desto mera så påverkar det också attityderna och preferenserna i det där, vad det är som vi betonar när vi ska konsumera någonting.
Jag vill återknyta till det här vad du Anu Norgran sa där för en stund sedan om att man vill som känna och testa på de här produkter i en fysisk affär. Det är ju som det här coronaläget är ju väldigt olika i olika delar av landet just nu. I Österbotten, i Vasa, där vågar man ju de facto kanske just nu riktigt bra gå ut och shoppa på stan. Det var nu andra dagen i följd utan några nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Medan det är ju i huvudstadsregionen så har man tvingats dra i nödbromsen riktigt rejält. Hur i vilken utsträckning tror ni att det här kommer att styra konsumentbeteendet den här julhandeln?
Jag kan ju börja och säga att det är klart. Alltså i Finland är vi ju sådana människor överlag att en rekommendation är en lag. Och det såg vi ju väldigt bra här i Vasaregionen när det kom rekommendationer, och det ser vi varenda gång. Så att här kommer ju nog att vara på det viset spännande, men fortsättningsvis så tror jag ju, och det sa jag i ett medie här för några månader sedan, att om inte förr så tror jag nu att finländarna vet om att de är sociala också, att de vill umgås med människor. Men jag tror att det är också bra av att man lär sig av att följa restriktionerna när de kommer, och sen också lära sig att det går att röra sig även när det finns restriktioner. För jag tror här är en sån här balans som jag minns jag reagerar på, att kommer det någonting så det är direkt antingen ja eller nej, men det finns ju ett vardagsliv också.
Sen tror jag också att just när man lever i ett sånt kontext här nu där ska vi säga smittoläget har blivit lite bättre. Det är förstås lite annat sen i huvudstadstrakten till exempel, men att man kanske ser att man har hållit sig i karantän och man har vistats jättemycket hemma, så ser man liksom det där att man har kanske en längtan av att vistas i såna miljöer som inte man har kunnat vistas i, att det blir roligt att gå ett varv och shoppa. Eller så kanske man märker å andra sidan att okej, att jag klarar mig jättebra utan det där, att det liksom skapar ett sådant läge att man måste lite tänka efter vad man liksom tycker om att göra i sin vardag, att ge den här shoppingen någonting, glädjer det en, och blir det en trevlig upplevelse eller går det lika bra att sköta sina ärenden på nätet och på distans.
Precis. Den här coronapandemin har ju också i viss del lett till ekonomiskt trångmål för många finländare då, i form av permitteringar och arbetslöshet och förstås allmän osäkerhet också. Tror ni att det här kommer att synas i julhandeln, att vi har ett sånt här ett osäkert läge?
Jag tror det där delvis lite polariserar konsumenterna, att dels har man de som har ett starkare sån här, en starkare ekonomisk press, och det där på det sättet tänker man mera ur den ekonomiska synvinkeln. Sen kanske man har andra konsumenter som tidigare har satt sina extra pengar på till exempel resor, som mera kanske har ett behov av att hitta på någonting att konsumera för att på det sättet pigga upp sin vardag och det där, sätta sprätt på pengarna. Kanske också det där att man känner det där ansvaret att man vill stödja företagen om man vet att de har det kämpigt, och på det sättet skulle vilja köpa och konsumera för att liksom sätta de här hjulena i rullning. Så jag tror det finns ganska många slags olika strömningar och olika logiker som olika typer av konsumenter handlar efter här i det här läget.
Och det där stämmer ganska bra i det praktiska, för vi har ju sittit ganska bra i sommar också, hur man sen när man fick göra saker och ting, hur Finland betedde sig och de som har möjlighet. Men ni tror att vi kommer upp i samma försäljning som i fjol, och här är nog det också, att hur ska man kategorisera den försäljningen, eftersom det är också stor del av försäljningen som är på den så kallade gråa marknaden. Och här har vi ju det nu som också förstås väldigt mycket sker, är det att folk faktiskt, man går in på sådana här gratis säljkanaler, så jag har aldrig sett så mycket tavara, som det heter på finska, som nu säljs när folk behöver pengar för att kunna köpa nytt, men också förstår. Och här ska jag säga att det som är mest spännande, som jag tycker den här processen ändå sett från min synvinkel, är det att människor nu har stannat upp och börjat se över sina konsumtionsvanor, oberoende vad plånboken säger. Och jag menar, själv funderar jag också, att behöver jag köpa nytt eller kan jag köpa begagnat eller kan jag reparera? Men och det här liksom börjar vi se bara mer och mer, och jag tror att det här liksom är det positiva. Och det nu som kommer att vara den stora utmaningen är ju alla de fastigheter som har butiker idag. hur ska de sen i framtiden? Och vi vet ju redan att butikernas förbund Kaupan Liitto, som det heter på finska, redan förutspådde att om 10 år så är 40% av de här stenfotsaffärerna kvar enligt nuvarande. Och det här var före pandemin kom igång. Vilket gör ju också att hela den här, ska vi säga, vad man är ute efter när man går fysiskt och handlar, så vi ser ju redan en trend som har bestyrkts ordentligt det här året, det vill säga att man vill ha den där upplevelsen. En klädbutik idag behöver inte betyda att det finns alla storlekar av allting, utan du kanske går in, det finns redan sådana i Finland, du går in i en liten sån här klädutrymme och så provar du någonting och sen beställer du direkt där på en dator. Att alla de här formerna kommer att göra, men oberoende av den här pandemin så kommer det här beteendet att ändra enormt mycket de kommande åren.
Tore Solhagen.
Jag skulle säga det här som igen då som en möjlighet till ny slags konsumtionsvanor, att man behöver ju inte, eller man kan ju se på julklappar med lite nya glasögon och inse att begagnat och second hand kan vara precis lika bra julklappar. Så jag tror att nu såna som har ont om pengar inför julshoppingen skulle då istället välja ut några fina grejer som man hittar antingen i en second hand butik, det vill säga var det då gynnar också ekonomin så att det går via en företagare de här försäljningarna, eller sen köper direkt av en annan privatperson, vilket då såklart hamnar i den här gråa ekonomins fack, så tror jag att det sen kan ge ny glans till de här begagnade produkterna. Att det här, för att hittills så hade kanske varit en sån här allmän opinion att begagnat är bara en sämre, att det är bara liksom B-klassens gåva, men att det kan nog precis lika bra vara, och till och med något finare, någonting som någon har med tid och möda valt ut i ett urval av 1000 olika vasar och prylar och vad det nu kan finnas på en sån här second hand marknad.
Jo, det där tror jag absolut är liksom, där finns ett litet sån här, jag vet inte om man ska kalla det paradigmskifte eller liksom en ändring i värderingarna, att tidigare, för inte så himla många år sedan, så det där, om man tänkte sig att man skulle ge någonting second hand i gåva, så var det inte som så självklart att acceptabelt, men det där, idag är situationen nog börjar vara redan en helt annan, och just det här med att sån här second hand handel inte bara handlar om några sunkiga loppisar, utan det är många varumärken som nu har hakat på det, att man återanvänder deras märken, typ Iittala, Artek, Pentik, till och med Ikea har ju lanserat nu liksom att de köper tillbaka gamla Ikea-prylar som man sen det där får på det sättet i omlopp igen. Så att det här blir mycket mer liksom normaliserat och mer mainstream. Att det är inte bara liksom något så där speciella loppisentusiaster som sysslar med det här, utan det är liksom, de här värderingarna som är kopplade till second hand så har blivit mycket mer allmänt på det sättet accepterade och det där eftertraktade. Att om man nu köper ett plagg på någon sån här fast fashion-kedja så är det kanske inte så här Instagrammable att se vad jag har hittat, men har jag hittat någonting trevligt på loppis eller något annat sån här vintage-fynd, så det är på det sättet någonting som man kanske som konsument gärna så där socialt stoltserar med, att det är någonting som är lite mer socialt accepterat än till exempel snabbmode.
Men hur utbrett skulle du säga att det här är? Är det här ännu bara en marginell företeelse, eller ser man faktiskt att det här kommer stort?
Jag tror, något stort vet jag inte ännu, men att jag tror nog att det liksom håller på och bryter sig ut från marginalen mot mainstream, helt klart.
Max Jansson, handeln har en stor utmaning i att reagera på det här paradigmskiftet som Anu Norgran beskrev här.
Ja, men det har nog börjat ske redan. Det började ske redan om fjolåret. Vi hade de senaste 3-4 åren talat ganska allvarligt. Eller om man ser det så här från en stenfots traditionell affär, så har man ju redan sett många år näthandeln som ett hot. Men det är ju inte en hotbild mer, utan det är ju möjlighet. Att det hade svängt redan för en par år sedan. Men att speciellt det här året så har ju gjort att alla företag nu ser mycket noggrant över sina utgifter, vad de kan spara, göra saker effektivare och se hur mycket affärs- och lagerutrymme som behövs. Och det här optimerar ju verksamheten, att de kan då, ska vi säga, fokusera på annat. Men jag tror också att ser man på Sverige, som just i, ska vi säga, gröna frågor ofta har varit lite föregångare, så där kan man ju säga att i Sverige är loppis jättepoppis. Och nu ser vi det också när vi har svenska besökare, och nu förstås inte i år men tidigare år, så de är ju alltid jätteintresserade av loppisar. Och det här loppmarknaden, populariteten växer ju hela tiden, men det börjar inte handla förr var det mer om loppisgrejer, nu börjar det handla lite om allting. Och det är det här som jag tycker är mest spännande, och här kommer vi att se att kvalitet håller. Och det är ju kanske där man i klädbranschen så är ju en stor oro där det har gjorts billiga kläder som man ska ha slit och släng. Att hur går det där? Men i och med att efterfrågan blir annorlunda så blir det ju också. Sen måste vi också komma ihåg att i Norden så är vi ju så mycket före resten av världen att vi får ju bara hoppas att den stora världen med de stora länderna, med de stora konsumenterna förstår nu också att det här är allvar. För att vi är ganska små att påverka i världen, men vi är stora att påverka i eget land.
Tuuli Solhagen, du har tagit det här evenemanget Circular Monday till Finland. Det låter ju här på Max Jansson och Anu Norgran som att det är nog betydligt mer än bara en dag i året som de här sakerna är aktuella.
Det är det definitivt. Den här Circular Monday är ju en temadag, men framförallt är det en rörelse för cirkulära tjänster och för alternativa konsumtionsformer. Och här med den här rörelsen vill ju lyfta fram just eller föra fram att det är fullt möjligt, och det ska framförallt vara fullt möjligt att reparera grejer, kläder, elektronik och andra saker, men sen också att det kan ibland vara precis lika bra att dela och hyra än att köpa för sig själv. Och det här, och sen såklart då cirkulärt är ju också att skaffa begagnat. Men att jo, det kommer säkert att vara aktuellt nu framöver helt året runt, men att med hjälp av en sån här temadag är det lättare att konkretisera det till nya människor.
Och den är nog förstås av en orsak placerad just då i den här som handeln kallade Black Week, alltså den här veckan som avslutas med Black Friday. Men hur sitter det här Circular Monday i den här julhandelskontexten?
Precis lika bra som Black Friday eller vilken som helst försäljningskampanj. Att den här Circular Monday är inte egentligen heller på något sätt emot julshopping, utan det vi vill påpeka är att man ska tänka om julshoppingen och att man ska just tänka bort från den här linjära konsumtionen. Att det behöver inte vara nytt som man skaffar, och det behöver inte vara reafynd som man skaffar på Black Friday utan att man ens föregående kväll visste att man behöver den här saken. Utan så ja, inför julen så passar det precis lika bra att man kan ju fundera redan nu i god tid att vilka second hand butiker man vill gå eller av vilken reparatör man vill köpa presentkort, eller till exempel då presentkort i en delningstjänst. Att det är precis lika bra julklappar som vilka som helst andra materiella julklappar.
Det här annars just med Black Friday, och i och med att det är så där relativt nytt som fenomen hos oss, så hade det ju inte på det sättet liksom helt så där fastspikad innebörd att vad exakt ska det betyda. Det ser man ju till exempel då att till exempel inhemska företag utnyttjar det här tillfället till exempel som att göra någon slags motreaktioner på det, att man profilerar sig mera som till exempel att som såna här kvalitetsproducenter som inte slumpar bort sina saker på rea, utan så att säga haka på den här uppmärksamheten att hej, nu är det Black Friday, nu ska ni se på annonser. Men vårt budskap är ju inte nu rea, utan vårt budskap är att köpa ni från oss så får ni hållbart. Och då har man ju sett sådana här kampanjer som till exempel att man stänger sin nätbutik för den här dagen för att göra det till ett sånt statement, sån här värderingsstatement, att våra produkter är mer hållbara, och det är liksom lite mer av en investering. Så att man kan på det sättet också signalera lite olika saker med den här tidpunkten, att det handlar inte bara om liksom rea och hysteriska köer till billiga saker, utan också att man profilerar vad företaget står för.
Och jag tror att det är jätteviktigt att nu inte hela tiden bara tala om att det ska vara begagnat. Vi kan ju inte gå in i ett samhälle där allting blir begagnat, utan vi måste också komma ihåg att det som det här ger en otroligt bra signal är ju till att det ska vara hållbart oberoende om det är nytt eller gammalt. Och vi vet ju att med det här EU-stödpaketet var det 750 miljarder som är tänkt att riktas just till hållbara lösningar, så gör ju att de facto alla som är tillräckligt närvarande förstår att det här är framtidens gång. Men det där med hållbarhet behöver inte alltid vara begagnat, utan det kan också vara nytt som efter en tid blir gammalt, som en tid blir begagnat.
Precis, det kan absolut också vara nytt producerat, men själva råvaran kan ju vara begagnad. Att om det till exempel är textilier som är gjorda av först insamlat och sen helt och hållet återanvänt, eller så att man har brutit ner hela den här massan och gör nytt tyg till exempel, så då kan man ju ändå se de här nyproducerade plaggen som begagnade för att själva råvaran är begagnat. Så det behöver inte heller, alltså med begagnade produkter behöver man inte heller alltid mena att det är just den där slutliga produkten som går från familj till familj.
Och vi har ju den fördelen i Finland som kanske ofta man glömmer i sin vardag, att vi har ju de facto ett ganska bra utgångsläge. Jag ser det här som jag sa tidigare som liksom är skrämmande nog, det här vi ser med renhet och hållbarhet och hur vi liksom hanterar med avfall och vidare. Och det är också det att när vi ser det i en bild så kanske inte vi alltid förstår hur illa det är ute i världen eller hur illa det är bakom knuten, för att vi lever i en ganska liten värld, i en liten bubbla som det sades här tidigare. Och jag tror att den här bubblan så överlag så måste spräckas lite på oftare ställen för att få folk att öppna ögonen mer.
Mm, ja, det där, liksom det där strukturella, att det är enkelt för konsumenten att handla på ett mer ekologiskt och hållbart sätt, så är ganska centralt för att liksom man ska gå från så att säga tanke till handling. Att till exempel om man tänker på våra system för flaskreturer eller hur vi sorterar vårt skräp, så det är ju satt i system så att det är väldigt enkelt. Att om vi har samma när det gäller återanvändning och textiler och sånt, så det där, det kanske att de där strukturerna behöver vara i skick för att det här ska vara liksom lätt tillämpbart för liksom den stora skaran konsumenter.
Precis, det som nämndes här tidigare, så är det många strömningar i farten här nu. Å ena sidan har vi det att man ur smittskyddssynvinkel så är det säkrare att handla sina julklappar i nätbutiken. Å andra sidan så borde man understöda lokala aktörer och affärer med att fysiskt handla av och i dem. Och tredje sidan, så att man kanske då inte borde handla så mycket överhuvudtaget av miljö- och hållbarhetsskäl. Det är ett ganska paradoxalt läge.
Ja, men vi glömmer människomöten. Vi glömmer människomöten. Jag tror att ser vi på hur vi förlindrar, även om man påstår att vi är världens lyckligaste folk, så tror jag också att man ska ta in lite den här humana aspekten det här också. För ser man på traditionell julhandel, är ju när folk är ute och handlar allt från julskinka till annat, när de möts, träffas och så vidare. Och där har julen haft en speciellt viktig roll. Så jag tror att vi för lite talar om det här humana, den sociala kompetensen som nu faktiskt är under lupp med att folk inte ens får träffa varandra.
Ja, det där tror jag nog är en viktig aspekt, att det är ju en oftast en, speciellt om man tänker på den här fysiska handeln, just den här upplevelsen, betjäningen, den personliga kontakten som är väldigt viktig för att det där, för vad det är som man konsumerar. Att om man tänker i en nätbutiksutbud där det finns en massa produkter som man kan bli helt trött på, det där att var ska jag hitta och optimera nu det som skulle vara bäst och billigast och intressantast. Så att när du får den här betjäningen och någon säger åt dig att liksom, det där passar du bra i, eller det här skulle funka bra. Så det ger ett helt annat mervärde, och på det sättet är det någonting som man nog kanske behöver ta i beaktande, och det just det som är en av de här viktigaste faktorerna till att fysiska butikerna också behövs. Men kanske just så där som som Max var inne på här, lite sån här omnikanal lösning, att man det där kombinerar, ska vi säga, fördelarna med båda och det där, så att det är både liksom smidigt och ekonomiskt, men också att man får ut det här kvalitativa av de här konkreta mötena mellan det där kunden och den andra personen.
Mm-hmm. Tuuli Solhagen.
Jag ville ta fasta på det som du nämnde där i frågan egentligen, att det här, jag tycker inte att det betyder att vi behöver sätta mindre pengar på den här julsäsongen bara för att man inte ska springa runt i butiker, utan då kan man framförallt just köpa presentkort till lokala skräddaren eller lokala skomakaren och såna här gåvor istället.
Tycker du att de här miljö- och hållbarhetsaspekterna har de hamnat i skymundan nu under den här coronapandemins tid?
Delvis jo. Om man talar om större globala problem så, eller klimatförändringen och så här, så tror jag att det har hamnat lite i skymundan, men ur så här privatpersons och konsumentens perspektiv tror jag det är snarare tvärtom. Just när det är många som går igenom sina skåp hemma och märker hur mycket man verkligen har produkter, och så börjar man kanske inse att världen är ganska full av produkter och det behövs inte mera. Och jag tycker också att det är samtidigt, speciellt i sociala medier och på internet överlag, så håller det på hela tiden olika slags kampanjer och reklam om hur nyproduktion av varor orsakar olika slags miljöproblem. Så jag tycker att det har nog kommit ganska bra fram nu också under den här coronatiden.
Jo, jag tror också att när man nu har vistats hemma mer än vanligt, så att man på det sättet liksom mera frågar sig att ska det se ut så här i våra skrubbar och skåp och det där, hur ser det här hemma ut och så vidare, och vilka prylar behöver man egentligen och så vidare. Att just sån här minimalism och antimaterialism och KonMari och döstädning och alla sån här fenomen som finns här också, så gör ju det att man verkligen liksom frågar sig att är det här objektet nödvändigt för mitt liv, eller blir det liksom någonting som faktiskt är lite problematiskt, att det blir ett skräp som man måste liksom göra sig av med, som tar upp utrymme och skapar någon slags klimatångest, att oj, den här har blivit också producerad och skapat ett kolavtryck och så vidare.
Jo, jag har också hört det i branschen ganska mycket, där folk säger att när kunder kommer in så är de ganska klara på vad de kommer efter. Att det är inte på samma vis förr att man gick runt och tittade på en massa, utan man har hunnit fundera igenom, så att överlag så tror jag nog att människorna stannar upp. Men det är just som också Tuuli sa här, att sen man ser på den stora världen, så där har vi minsann ett jobb att göra. Men överlag så tror jag de facto att inom den här handelssidan så har nog människorna sitt över sin konsumtionsvana på ett ganska, så där blir vi nästan tvungna när man sitter hemma och ser på de här samma kläderna, att vad använder jag, vad använder jag inte, vad kan jag göra vad med och så vidare, vad kan jag reparera.
Och där kommer vi smidigt in på sista frågan i dagens Slaget efter 12. Även om den här coronapandemin förhoppningsvis nu går över, jag ska inte säga någon tidsrymd här, men vi ska väl hoppas att den går över i varje fall, så finns det ju mycket som tyder på att allt inte kommer att återgå till hur det var förr. När det gäller handel och konsumtion, vilka förändringar ser ni att kan förstärkas eller bli bestående?
Jag tror att en sak är det att den här coronatiden har gjort att nya kundgrupper som tidigare inte har handlat speciellt mycket på nätet har börjat göra det. Så det kan hända att de, enligt några handelsundersökningar, så det där förväntar sig också de grupperingarna att de kommer att köpa mera på nätet. Men jag tror nog att det finns också den här motkraften, att man vill ha de här upplevelserna, man vill ha de här mänskliga kontakterna. Så att jag tror det finns liksom två strömningar där. Både det som driver till nätkonsumtion och sen sånt som är mer sån här upplevelsesökande.
Jag tror också att den här upplevelsen kommer att ha en betydligt viktigare roll i framtiden, och redan nu ser man den här trenden. Alltså att inte har ju, corona har ju bara liksom satt mera fart på den här processen. Och sen tror jag också att en känsla av det här som jag har när vi ser liksom några år framåt och som börjar så småningom ändra det här, att man faktiskt lär sig att stödja sina lokala företagare. Och jag tror att det här är någonting som kommer att göra att överlag så kommer vi att se mycket mer, och se redan nu mycket mer på moral och etik i det vi köper. Vi vill veta mer om varan innan vi tar fram korten.
Tuuli Solhagen.
Jag tycker att det som jag tänkte på kom också redan fram här, att jag tänker likadant som Anno, speciellt i att nu har alla så gott som måste lära sig använda digitala tjänster, och kanske då blir mer bekväma med att surfa på internet på gott och ont. Men att då kanske det inte heller är så stor tröskel att handla någonting online framöver.
Där säger vi tack till Tuuli Solhagen, Anu Norgran och Max Jansson som har diskuterat konsumtion i coronatider i dagens Slaget efter 12. En ny diskussion i Slaget efter 12 blir det i morgon. Mitt namn är Filip Sten.